Sveriges Radio.
Ja, ja, vi kör väl då. Välkomna till Druid Zimmerman Show med David Druid och Catherine Zimmerman.
Är det en ovanligt trumpen David Druid som har klivit in här idag?
Nej, ovanligt skulle jag inte säga. Men vid negativa nyheter, vanlig skulle jag säga.
Jag skulle bli sjukt irriterad om jag hade 2 timmars dödtid. Men min bild av dig är att du skulle kunna bara dra iväg och omfamna livet och hitta på något i ett par timmar.
Man vill ju ha intakt ledighet.
Sammanhängande?
Ja, går det inte att säga intakt?
Jo.
Så varför var du tvungen att gå in och underminera och rätta där? Du backar. Du ber om ursäkt. Du är ledsen för det du gjorde mot mig nyss.
Jag vet inte. Nej, kanske 3% ledsen bara egentligen.
Ja, okej. Okay. Mm. Men du erkänner ditt fel?
Till 3%.
Till 3% där också. Men nu har det uppstått en situation där jag behöver vara kvar på jobbet, där det finns en massa dödtid på 2 timmar.
För att jag ska sminkas, fixas i håret.
Just det, för det gick inte göra innan.
Nej, tror du jag kan göra det själv?
Ja, men du har väl några års erfarenhet av ditt eget ansikte och hår?
Nej. Du förstår, jag till skillnad från väldigt många andra har lagt mycket lite tid på att lära mig att sminka mig eller fixa håret.
Jaha, hur har du gjort hittills då?
Ja, titta på den här frisyren. Så har du väl ett svar.
Är den hemmagjord?
Den är ju inte gjord, så att säga.
Nej, den är inte gjord alls.
Det är ju någon form av risbuske som du har framför dig.
Ah, okej. Och det är inte inne just nu. Vad ska du ha för någonting då? Någon Peggy Bundy-variant?
Ska ha något liksom lockigt 70-tals-vibe.
Ah, okej.
Okay. Du ser väl min 70-talsskjorta?
Ja, just det. Mm. Ja.
Låt oss inte dröja mer vid mitt utseende.
Nej, vi släpper det.
Det är ju ändå så att vi är i slutet av OS.
Ja, just det. Detta sportevenemang som har liksom under 2 veckors tid, en intakt 2 veckors tid.
En sammanhängande, ja. Precis.
Ja, precis. Ja.
Vad brukar politiker göra när det är OS eller den här typen av gigantiska evenemang?
Ja, de brukar väl försöka profitera på den.
De lägger åtminstone upp något, va? I sina sociala medier.
Att de är så här, titta, här är jag. Jag gör som du. Rösta på mig indirekt.
Jag har gjort några nedslag.
Asså?
Hos våra toppolitiker.
Okej.
Okay. Att sitta framför en storbilds-tv på en bar, iklädd, tror jag, en gul Sverigetröja och kolla på hockey.
Ja, okej. Okay. Ska jag gissa vem det är du är ute
vilken partiledare eller språkrör associerar du till? Heja Sverige, var texten.
Det skulle faktiskt kunna vara Norsi.
Och det var det inte.
Så jag sa här, det här var. Nej, jag sa, det här skulle kunna vara. Mm. Men det jag gissar på, Ebba.
Var det ju inte heller. Utan det var någon på samma sida som Norsi.
Ja, det var Magdalena
Andersson.
Ja, just Andersson. Ja. Ja.
Lite trist kanske för henne. Jag vet inte att så många i kommentarsfältet istället var kritiska och skrev typ, varför röstar ni emot förslaget om att stoppa tonårsutvisningar? Jag kanske förstår. Inte det man räknar med. Jag vet inte om man lägger upp en god och glad hockeybild.
Jag tror att Magdalena Andersson var ute efter någonting helt annat. Så här är vi gemensamt hejar på samma sak. Och därför så kan vi väl bara all come together och rösta på Socialdemokraterna också. Mm. Och sen så blev det inte riktigt så i kommentarsfältet. En besvikelse.
Idrottsministern Jakob Forssmed, han har ju varit på plats. Mm. Och intervjuades av Sporttouchen, digital sportkanal. Mm.
Jakob, du kör igång. Springer du snabbare än statsministern?
Ja.
Är du den mest sportiga personen i regeringen?
Det får andra avgöra, men jag håller på det.
Ringer du medaljörerna för att gratulera dem efter varje medalj?
Ja, men jag har varit ganska flitig att skriva till dem på sociala medier om deras otroliga prestationer.
Jag tar det som ett ja. Är du mer nervös kanske än idrottarna själva under OS?
Absolut, det tror jag definitivt. Det är ohyggligt plågsamt.
Reagerade inte du på att han bara rakt av, japp, jag springer snabbare än statsministern?
Nej, inte alls. Det hade jag också trott.
Tror du att de har tävlat? Eller är han bara så kaxig, statsministern är hans chef? Att han bara säger det?
Alltså, det beror på, nu om man ska nyansera det, är det liksom under, är det en mara? Ja, då kanske Ulf Kristersson, han är mer ihållig. Men kort distans, där tror jag nog att de flesta hade trott på Jakob Forssmed.
Bänkar du mer än alla chefer på Sveriges Radio?
Jag? 100%. Mm. Säg vem som annars skulle vara.
Cilla Bänke är ju sportig.
Bara för att hon heter Bänk i namnet, eller?
Ska vi gå vidare bara?
Ja, vi går vidare.
Ja.
Är du trött och förbi idag?
Nej.
Nej, vad bra. Pigg och alert ger du inte sken av.
Du,
i alla fall.
Jag somnade till Aktuellt igår.
Och inte vaknat riktigt än.
Låt oss gå vidare och fokusera på politikerna och OS.
Ja, tack.
Jag såg en annan partiledare som tänkte lite mer kreativt utifrån OS.
Okay.
Skrev ett jättelångt inlägg på Insta. Jag kan inte läsa hela inlägget för då blir vi kvar här en evighet. Men jag citerar valda delar. Att se Sara Hector, Lindsey Vonn och så några fler namn. Mm. Dela sina skador, bakslag, rehab, egna och andras tvivel och ändå sätta nya mål. Det är ledarskap för mig. Mm-hmm. Och sen fortsätter det stå lite om kämpaglöd och sårbarhet och så vidare. Så vidare. Och om att försöka igen när de flesta hade sagt sluta. Det bär jag med mig i företagande, i politiken, i livet.
Ja. Man läser in så jäkla mycket, gör man inte det? I bara att folk kör slalom.
Typ. Och sen och jag fattar, skadar sig och sen försöker
och sen
igen.
Försöker, jag fattar ju vad de menar. Det är klart att det går att dra sådana paralleller om man verkligen vill. Det är bara så här, jag läser liksom inte in alls det.
Morgonpasset la ju upp en bild på Insta med dig, Isabella Vranå, curlingmästaren. Mm. Det var lite så här politiker-vibe på det inlägget nästan.
Men jag läste liksom inte in så här, när du kämpade in i det sista där så tänkte jag så här, det ska jag också göra nu under den här veckan. Och jag blev så inspirerad och nu när du skrek ut liksom kommandon till din partner. Där.
Ren!
Ja, precis.
Ren!
Ja, exakt. Det ska jag också börja göra nu. Och det där var verkligen så ledarskap och det ska jag tänka på nu när jag sitter här i programledarposition och ta med mig. Alltså det fanns inga sådana grejer utan det var så här, hon var gäst, det är otrevligt att säga nej till en bild och så.
Ja. Vilken partiledare tror du har ändå gått lite all in i det här inlägget?
Ulf Kristersson såklart.
Men det är ju någon som kämpar, va? Är det inte det? Någon som ändå tycker så här,
Mohansson.
Ni reser er.
Mohansson.
Hade ju kunnat vara Simona Mohansson.
Men. Centern.
Ja. Vad heter partiledande?
I Centerpartiet. Men du, bara för att du tittade på mig på det där sättet så bara clearade du mitt huvud.
Okej, okay. Jag blundar. Vänder ryggen.
Oh. Ja. Ringqvist.
Såklart. Elisabeth Thand Ringqvist. Mm.
Ja, då var de någorlunda på plats i alla fall. Lova Olsson far runt som yra höns i studion. Men nu så är lurarna på.
Klar.
Klar, säger Clear ifrån Lova Olsson. Moa Wallin är också på plats.
Hej, hej.
Mycket fotbollssnack här i bakgrunden.
Ja.
Vad var den detta?
Du kommer att bli varse.
Alltså det kommer jag.
Mm. En politiker har liknat Sverige vid ett känt fotbollslag.
Jaså?
Klippet har blivit viralt.
Klippet har blivit viralt.
Och det här är en cliffhanger.
Är det någonting vi tar senare i programmet?
Jag tror det.
Det gör vi.
Ja, ja.
För det passar senare i programmet.
Är du en fotbollstjej alltså?
Jag har blivit det, ja.
Sitter du och skriker framför tvn?
Nej, nej, riktigt så långt har det inte gått.
Finns det någon idrott du sitter och skriker framför?
Nej.
Nej, har du skrikit någon gång i hela ditt liv?
Nej,
när skrek du senast?
Oj, när skrek jag senast?
Alltså, förutom på din partner?
Nej, men jag tror inte jag förmår. Jag skriker faktiskt inte alls på honom heller, jag orkar inte.
Nej. Längre.
Men har ni inte ens fällt någon tår under OS?
Nej.
Nej. Va?
Alltså,
har ni inga hjärtan?
Vad betyder det?
Att man gråter lite.
Jag har fällt
när någon
en tår.
Tar en Aha. medalj.
Helt nytt uttryck.
Ja, men jag trodde att det var så här, har ni inte följt någon tår? Och då tror jag det var T-O-U-R inom OS-sammanhang. Då kanske det var något fenomen som heter. Men fällt en tår? Nej, det vill jag nog ännu inte påstå. Har du ens tittat på OS?
Jag kollade på invigningen. Jag tänkte att det här skulle bli året då jag följde OS. Jag glömde bort det.
Inte ens dramat med Sverige-Kanada när det var fuck-off-situationen. Den har ju ändå nått dig.
Ja, det har jag sneglat på, absolut.
Ja, det har du gjort.
Ja.
Och vad
du... sjukt att de fuskar sådär. De har satt det i system.
Ja,
jag kan fortfarande inte heller en enda regel i curling. Men nej. Herregud.
Ja, men för där mådde du lite grann.
Mm, absolut.
Det är sådana där saker som behöver hända för att du ska det ska väcka sitt intresse.
Ja, precis.
Men vad då?
Intrigerna vid sidan av planen.
Ja, exakt. Den norska skidåkaren eller, som bara erkänner sin otrohet inför hela världen. Alltså det har varit så mycket grejer, ja, på det här OS-et.
Ja, det kan ju inte heller gått dig förbi.
Nej, det tyckte jag också var kul.
Det gillade du. Ja, vad tyckte du då?
Jag tyckte att han gjorde rätt. Jag tyckte att... Jag är på hans sida.
Du är på hans sida?
Ja, som den enda människan i världen.
Nej, jag är också på hans sida.
Ja. Mm.
Alltså, på vilket sätt är ni på hans sida? Att det är så här, ja, hon borde kunna förlåta honom nu i och med vad han gjorde. Eller var det bara så här, ja men han ska ha att han tog en... Det var en chansning och han gjorde någonting som stod ut och det var kul.
Alltså för min del handlar det bara om att jag känner sympati för att man tappar det lite och inte levererar perfekt känslomässigt som man ska.
Nej, just det. Det är där du känner igen dig.
Har du gjort något liknande själv i radio?
Har du gjort det?
Va? Vad tror ni?
Strax efter Ebba drar upp en falukorv i skyn så, ja, berättar du om...
På partiledardebatten. Ja, så precis. Passar jag på när allas blickar är, ja, riktade, precis, mot Sveriges Radios partiledardebatt inför valet 2022.
Jag vill ändå passa på att säga att vadå?
Nämna några grejer som jag har gjort. Som jag är mindre stolt över.
Ja, precis, här jag raddar upp. Jag har en liten lista här.
Ja.
Ja, var en gång på Gotland.
Precis. Ja.
Kommer ni ihåg Lars Ohlys misslyckande friande?
Ja.
När han liksom så här i slutet av programmet, när programledaren säger så här, ja, nu är tiden slut så nu hinner vi inte säga något. Han bara, jag behöver säga en sak till, en sak till. Och sen så åker eftertexterna på. Han bara, jag älskar dig, jag gifta mig med dig, Åsa. Och det bara så här, bara eftertexter, vignett, man hör knappt vad han säger. Det var bara så extremt misslyckande.
Ja.
Och sen så lite kukbild på det lite några år senare. Så det är det hemma sen. Ja.
De är som oss.
Ja, precis, de är precis som oss. Hur är det, Lova?
Det är bra.
Har jag uttryckt mig lite för vulgärt för din smak?
Nej, men snälla.
Nej,
någon.
Men du tittade ner i pappren och började liksom oja dig där.
Ja, nej, men det berodde inte på det du sa. Nej.
Vad berodde det? Var det bara min närvaro?
Nej, det var att jag måste samla ihop mig.
Ja, bra. Du är samlad. Mm.
Mm. Varje vecka. Vi behöver ta sats lite kanske inför, jaha, det här ämnet. Jaha. Det handlar om att finansminister Elisabeth Svantesson har blivit riktigt sågad. Eller egentligen är det väl tidigare regeringens ekonomiska politik som har fått väldigt hård kritik. Hur har det låtit, Lova?
Det är ord och inga visor, som man brukar säga i den här rapporten på 195 sidor. Finanspolitiska rådet framför sin hittills allvarligaste kritik mot hur en regering förhåller sig till det finanspolitiska ramverket. Och det är ingen rolig läsning för finansminister Elisabeth Svantesson detta valår. Kortsiktigt politiskt agerande, allvarligt, anmärkningsvärt, det är några av formuleringarna. Och det är faktiskt jättehårda ord för att komma från tunga ekonomer.
Innan vi går vidare, bara säg vilka finanspolitiska rådet är.
Det är, tro det eller ej, en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Och en gång om året kommer en rapport som heter Svensk finanspolitik, och det är den som har stått i fokus den här veckan. Och ni kanske märker, jag är lite rädd att ni ska tycka att det här är tråkigt. Och det är inte tråkigt.
Aha.
Men jag kommer att göra nu som Moa. Det här är ett nytt favoritljud jag har.
Aha. Jag tyckte det var tråkigt innan ljudet, och jag tycker det är tråkigt efter ljudet också.
Nej.
Ljudet har ingen gjort någonting med,
jo,
vad jag tycker.
Jo, man lutar sig in.
Jo, ja, precis.
Vad ska man få höra nu?
Ja, man går bakåt i tiden. Vi går bakåt i tiden till 2007.
David är på lite pissigt humör.
Är det sant?
Liksom, fäst inget avseende.
Nej, jag gör inte
vid
det.
Nej,
men,
han,
nej, det inte stör mig inte.
Med.
Det, nej, stör inte mig.
Bra.
Nej. Det var ju Anders Borg, tidigare moderat finansminister, som skapade finanspolitiska rådet 2007.
Men var det nu igen? Ja, det var han som var ute på ön, ja. Festade.
Ja. Och om han hade väntat sig att bara få beröm och plus i kanten, då fick han fel, för finanspolitiska rådet är verkligen ingen hejaklack. Det är inte ovanligt att ledamöterna i det här rådet ifrågasätter regeringens finanspolitik. Genom åren har det handlat om kritik mot att fastighetsskatten avskaffas till exempel, och mot att regeringen inte samlar tillräckligt i de berömda ladorna. Ibland har det varit en något stel relation mellan den som är finansminister och den som är ordförande i finanspolitiska rådet. Anders Borg och Lars Calmfors, han var den första ordföranden, de hade till och med en öppen konflikt. De var som katt och hund, har i alla fall Lars Calmfors sagt i fredagsintervjun med Kvartal. 2008 skulle den första rapporten lämnas över och i fredagsintervjun så berättar Lars Calmfors sin version av vad som hände när Anders Borg läste rapporten.
Då rann sinnet på honom, så att det är väl en av de värre utskällningar som jag har fått. Alltså det var så att flera av hans tjänstemän bad om ursäkt och på hans vägnar.
Kan du vara mer konkret? Vad var det för typ av utfall och vilka ord användes?
Nej, det minns jag inte exakt, men han var våldsamt upprörd för att han tyckte att vi var orättvisa och vi var väldigt kritiska. Han tyckte att när vi sa något kritiskt så kryddade vi det med superlativer, men när vi sa något positivt så var det liksom att ja, men det var väl rätt så bra.
Jag tror han minns exakt vad han sa.
Ja, det tror jag nog faktiskt också. Det tror jag. Och det fanns ju flera vittnen där uppenbarligen. Det vill säga alla de tjänstemän han hade bjudit in för att lyssna på den här presentationen. Anders Borg fick frågan någon gång av Svenska Dagbladet om det stämde att han hade skällt ut rådet. Och då svarade han i ett mejl: det tog lite tid för rådet att finna sina former, men samarbetet fungerade bra med såväl Calmfors som Jonung och Hassler, skrev han till svar.
Svarar inte på frågan alltså.
Nej, inte alls. Inget svar alls faktiskt. Verkligen inte. När Magdalena Andersson var finansminister, då gnisslade det mellan henne och John Hassler, som då var finanspolitiska rådets ordförande. I alla fall att döma av vad han sa i SVT:s politikbyrån för några år sedan. John Hassler, han kommer aldrig att glömma när han skulle lämna sin rapport 2015. Den innehöll ju ris och ros och han skulle lämna den då till Magdalena Andersson.
När vi lämnade över rapporten så gör vi det personligen. Och vi blev utskällda efter noter av finansministern. Och mötet avslutades ganska snart med att finansministern sa att vår rapport var en mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Och vi hade en debriefing efter det där och alla var både förvånade och rätt skakade faktiskt över hur vår rapport hade mottagits. Men sen därefter har inte jag pratat med Magdalena Andersson, förutom när jag lämnade över 2016 års rapport. Hon har heller inte velat hälsa på mig eller medverka i något sammanhang där jag har deltagit.
Magdalena Andersson vill inte kommentera det här i SVT.
Hon vill inte ens kommentera det?
Nej.
Men du, jag uppskattar jättemycket att du har lyft in det här dramat så att man fattar hur laddat det kan vara.
Ja,
precis. Och det är det som krävs för att intressera sig för finanspolitiken.
Mm.
Precis som OS.
Och då tänker man så här, okej, om finanspolitiska rådet nu har levererat sin hårdaste sågning någonsin, vad hände då när de lämnade över den här rapporten till Elisabeth Svantesson?
Jag har ju förstås frågat en person i Elisabeth Svantessons närhet och det verkar inte som att hon har agerat på det här sättet, det vill säga skällt ut. Men jag var ju inte där.
Alltså du kan inte säga varken bu eller bä?
Nej, egentligen kan jag inte
kan
det.
Kan vara det så att hon liksom agerade våldsamt utåt?
Ja, och att det kommer fram om några år då.
Ja, just det.
När Lars Heikensten talar ut.
Ja, just det.
Mm.
Vi får se.
Mm.
Jag såg henne i EU-parlamentet några dagar efter och då var hon rätt sur mot journalisterna. Hon kanske är en sån person som tar ut det i efterhand. Att man kommer hem och är arg när man har haft det dåligt på jobbet.
Ja, just det. Att man tar ut det på sin partner på något sätt.
Mm, precis.
Är det så du brukar agera?
Mm.
Alltså, okej, okay, ja.
Det känner till mig jag igen faktiskt.
Det känner du också till. Ja. Hur kan det låta då?
Nej, men att...
Står dina skor i hallen när jag har sagt plocka undan dem. Du har ett skoställ och sen aggressivt ställa ner dem där.
Ja, kanske inte just skor går jag igång på, men mycket annat går jag igång på.
Vad kan det vara då?
Men finns det inget vardagstjafs som är återkommande? Är det inte så i de flesta hushåll att man bråkar om ungefär samma grejer om och om och om igen?
Lite surhet kan jag nog ta med mig hem.
Jaha.
Ja.
Som svar på Katrins fråga.
Nej, men så allmän
Berätta nu om de interna bråken, ja, i din relation här i radio.
Är det så att du hoppar på, är det så att du går på utseende?
Nej. Du måste duscha. Nej. Hur många gånger ska jag behöva säga det?
Fan, flottigt hår du har. Ja, det ser inte bra ut.
Nej, jag brukar inte gå till personangrepp faktiskt.
Det lägger du åt sidan.
Ja. Gud vad dåligt att jag inte kommer på ett enda exempel.
Jag tror inte att det är så att du inte kommer på, utan det är bara att du inte säger något.
Nej, jag kommer faktiskt inte på.
Nej, är det så att det handlar om städning, diskning, bädda om?
Apropå forskning om hur man laddar en diskmaskin kan det ju handla om. Det har ju kommit ny forskning där nu, hur man ska sätta in sina saker.
Ja, okej.
Okay. Det är en fråga som jag kan.
Okej, så du går emot forskningen eller använder jag forskningen som...
Jag kollade inte exakt vad forskningen kom fram till. Jag får in väldigt mycket.
Ja, okej.
Och det blir rent.
Och det kan du bli lite...
Ja, att alla inte gör på samma sätt.
Nej, jag förstår. Vi går vidare, eller?
Ja, men ändå bra att vi till slut nådde fram.
Ja.
Enträget. Men ska vi gå tillbaka till nuet då, Lova? När det gäller den här sågningen av Elisabeth Svantesson och regeringens ekonomiska politik.
Ja, Finanspolitiska rådet, nu med Lars Heikensten i spetsen som jag sa, tycker bland annat att det är fel att staten lånar pengar för att finansiera utbyggnaden av försvaret, samtidigt som man till exempel sänker inkomstskatterna men också matmomsen i år. Istället för att prioritera så väljer regeringen att öka underskottet. Det är en slutsats. Och en följd av det här, att man lånar pengar till försvaret, det är enligt Finanspolitiska rådet att framtida generationer får betala. Det vill säga att de får en ökad räntebörda och dessutom ska de ju årligen finansiera de här högre försvarsutgifterna. Det gillar inte Finanspolitiska rådet. Man tycker liksom övergripande att regeringen inte respekterar det finanspolitiska ramverket.
Att man ska ha en plan för hur de här utgifterna i framtiden ska betalas.
Ja, det tycker de. Exakt så.
Men det finns ingen sån.
Planen är ju... Och
utan
det...
vi tog lån för att liksom finansiera utökningen av militären och sen så får vi se hur framtida generationer löser det.
Alla 8 partier är ju överens om den här tillfälliga lånefinansieringen. Och Elisabeth Svantesson, hon håller ju absolut inte med om den här kritiken. Hon tycker inte att hon har gjort någonting fel.
Hon menar att det finns en plan för hur det här ska betalas tillbaka.
Ja, för det första så är det klokt att låna till försvaret, tycker hon. Det är ju då också någonting som riksdagens partier är överens om.
Och jag tänker inte be om ursäkt för det, därför att det här handlar ju om annat, att tränga undan andra viktiga investeringar om vi inte lånar. Det handlar också om att det har varit några av de tuffaste åren för svenska familjer, och jag tänker inte heller be om ursäkt för att vi nu sänker skatten för 3:e året i rad för alla som jobbar. Vi gör maten billigare, vi sänker förskolavgiften och så vidare. Det här är också viktig konjunkturpolitik.
Och lägger sig platt, ber om ursäkt, backa bakåt.
Nej, inte riktigt. Hon tycker att man kan genomföra både och.
Ja.
Mm. Kommer de ändra sig då? Regeringen efter den här dissen?
Det korta svaret...
på den ekonomiska politiken menar du?
Mm.
Ja.
Det korta svaret är
det så att du går in och förtydligar lite här och var?
Fick jag inte det?
Jo.
Ja.
Det korta svaret är ju nej.
Nej.
De kommer inte att göra några förändringar på avgörande punkter. Och det inser till och med Finanspolitiska rådets ordförande Lars Heikensten.
Jag tror tyvärr inte att det kommer att hända särskilt mycket på det här området före valet, utan jag tror att korten är lagda så att säga. Däremot så hoppas jag att man efter valet kan få igång en ordentlig diskussion om hur det här bör se ut framöver. Och då får vi väl se vad det resulterar i.
Och det har ju varit en ganska het debatt i veckan om ekonomin och om det finanspolitiska ramverket. Och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, han har faktiskt blivit viral efter det han sa i en debatt igår i torsdags om ramverket. Och han
Mikael
varnar...
Ramberg.
Vad sa du? Ja, så kan
jag
vi säga.
Kan jag kalla honom lite.
Ja, det blev ju väldigt speciellt.
Lite kul.
Ja, lite kul och lite speciellt.
Ja.
Ja. Mikael Ramberg. Han...
I synnerhet som det finns den politiska kommentatorn Thomas Ramberg.
Ja, det finns många
extra
lager
kul
i det här skämtet. Ja.
Ja. Han varnar i alla fall där för att Sverige ska bli spursy, som han säger.
Spursy?
Ja, eftersom han tycker då att Sverige och regeringen förstås då, menar han ju, för en felriktad ekonomisk politik. Man underpresterar, och det är här vi kommer in på begreppet spursy.
Spursy?
Jag tänker osök på Tottenham Hotspurs, även kallas Spurs. Det är en av Englands mest anrika klubbar, en rik förening med en enorm arena, trogen och omfattande supporterskara. Allt som krävs för att vara ett topplag. Ändå befinner sig Tottenham just nu i kris. Inte för att de saknar resurser, inte för att de saknar förutsättningar, utan för att de har slarvat bort sina möjligheter. Klubben har till och med gett detta ett eget begrepp, spursy. När man har möjligheter, man får inga resultat. Fru talman, det är precis så finansministern behandlar svensk ekonomi.
Spursy, det är det som sker nu enligt Damberg.
Mm, exakt så. Okay. Och det här klippet har fått stor spridning och blivit översatt då till engelska, det han säger.
Jaha.
Ja.
För att man tror att de som hejar på Tottenham kommer känna lite engagemang ja, i svensk ekonomisk politik.
Ja, kanske.
Ja.
Här är återkopplingen till det vi pratade om i början.
Ja.
Ah, okej, okay. Att ni pratade om Spurs här inne.
Mm.
Och du pratade där väldigt engagerat om att det är ditt lag.
Mm.
Ah, okej, okay. Hur gick det i senaste matchen?
Dåligt.
Mot?
Jag vet inte vilket lag.
Nej.
Nej, jag vet inte, jag har glömt.
Men ett motståndarlag i alla fall.
Ja, det var ett motståndarlag.
Så mycket kan du säga.
Exakt.
Ja, det var ett motståndarlag.
Exakt.
Ja. Det har varit bråda dagar för mig som säkerhetspolitisk tänkare och
är det
expert.
Det är ingen som har glömt ett hemlighetsstämplat dokument på den här gården eller någonting?
Det har väl också hänt. Det var väl någonting om någon svensk tjänsteman som hade glömt sin, eller som hade blivit bestulen på sin dator eller något.
Mm-hmm.
Så var det någon som hade försökt sälja det till ryska ambassaden. Det ska jag inte prata om.
Nej, det är
jag
inte
börjar
det.
Komma att tänka på det nu. Men mm-hmm. sånt pågår ju hela tiden, verkar det som. Mm-hmm.
Jag gillar att du också är tänkare nu. Säkerhetspolitisk tänkare.
Ja. Precis, för jag kommer komma med några förslag.
Jättebra.
På det säkerhetspolitiska området. För några veckor sedan så löpte det nya startavtalet ut. Det har skett lite i bakgrunden av Emelie Pilthammars blogginlägg. Men det är då första gången sedan 1972 som det inte finns ett nedrustningsavtal eller förhandlingar om ett sånt mellan USA och Ryssland.
Det är väl också första gången sedan 1972 när hon gjorde ett blogginlägg?
Ja.
Det är väl lite en utövande plattform, känns det som.
Exakt, absolut. Det är det. Det är bara Carl Bildt som bloggar.
Han håller den vid liv, så att säga.
Ja, och jag läser den andra, tror jag. Nya start är då avtalet som reglerar hur många strategiska stridsspetsar varje land får ha. Alltså de mest kraftfulla kärnvapnen som kan nå mål i andra länder.
Vi som var barn på 70-talet kastades ju tillbaka, eller hur, Lova?
Mm, mm.
Det var ändå liksom det överhängande hotet motsvarande klimatet idag för oss när vi var barn. Kärnvapenkriget.
Mm. Måla lite.
Alltså kallt krig, två Sovjet och USA som kapprustar. Och så ska det vara den här avskräckningen då för att man inte ska sula iväg ett kärnvapen.
Vem är du i sammanhanget? Hur gammal är du? Hur stöter du på den här informationen? Vad känner du? Vart är vi?
Jag är rädd, jag är liten. Drömmer mardrömmar om ballistiska missiler.
Alltså.
Pratar mycket om det.
Ja.
Var i världen befinner du dig?
Hedemora.
Hedemora, där du tror att Doomsday uppstår. Jag förstår.
Ett av de mest utsatta målen.
Ja. Precis.
Ja, hur som helst, nu finns det inget avtal längre och Ryssland har ju de senaste åren inte heller skött exemplariskt, ska sägas. Efter kriget i Ukraina och så har de inte velat låta...
De lyssnar inte.
Nej, precis. De har inte velat låta USA inspektera deras vapenlager, vilket har varit en del av avtalet. Och även omvärldens bild av USA är väl också att man numera kanske inte känner sig 100% trygg med deras taktiska kärnvapen heller.
Har Ryssland fått inspektera USAs vapenlager?
Ja, tidigare har de båda gjort det.
Men nu?
Det. Vet inte. Tror inte det. Känslan är nej. Alltid när jag ska prata om säkerhetspolitik så blir det så här. Inga ljudklipp, inga skämt, knappt en sån aktuell krok. Det är bara jag som
sitter och spånar lite.
Ja, men du har väl suttit hemma och tänkt stora och viktiga och intressanta tankar.
Absolut.
Det är så bra att det finns ett utlopp för det här.
Ja, vi kommer ha 15 minuter till av att jag bara ska berätta olika teorier om materiel.
Mm.
Och även säga det ordet många gånger.
Jag tycker det är perfekt.
Mm. Men med tanke på vårt kära omvärldsläge så har ju frågan om kärnvapen på europeisk mark blivit mer relevant. Och i och med Sveriges NATO-inträde så har man också börjat debattera placeringar på svensk mark i krigstid en del. Och med USA och Rysslands försämrade rykte i världen så har man också pratat ganska mycket om ett europeiskt kärnvapenparaply. I Europa är det ju då Frankrike och Storbritannien som enligt icke-spridningsavtalet har rätt att inneha kärnvapen, och förutom dem USA, Kina och Ryssland. Här kan man väcka mig mitt i natten. Då ska jag bara rabbla det. Mm. På säkerhetskonferensen i München förra veckan så pratade Macron om de här franska kärnvapnen, för att de håller på att utforska idén om det europeiska kärnvapenparaplyet. Så här sa han.
I want to say as well we have a, obviously a specific dialogue with UK as another nuclear power, and in Northwood a few months ago we finalized a new treaty precisely going forward in this cooperation. And we have as well some leaders disclosed this discussion. Ulf is part of them. So with Sweden we have as well a very specific discussion, but with selected approach.
Behöver liksom text på det här nästan.
Han namedroppar Ulf Kristersson.
Alltså eller man vill ha en kamera på Ulf Kristersson när det händer.
Jag tror ni jag skrek rakt ut.
Ja, det tror jag. Som att när Sverige gör mål i fotbolls-VM.
Ja, det är det enda namnet han nämnde. Det är otroligt. Jag skrek också rakt ut när jag hörde det här. Jag är också extremt intresserad av vad som sägs i de här kärnvapensamtalen mellan Sverige och Frankrike som då tydligen pågår. Mm. I veckan öppnade Aron Emilsson, SDs utrikespolitiska talesperson, för kärnvapen på svensk mark. Och när Ebba Busch var med i 30 minuter i SVT så pratade hon också om möjligheter för ett europeiskt kärnvapenparaply. Däremot så lät hon inte helt övertygad om kärnvapen på svensk mark.
Kan du i framtiden tänka dig att placera kärnvapen i Sverige?
Jag är realist och jag ser inte att det är realistiskt att Sverige ska placera kärnvapen på svensk mark. Det är Frankrike och Storbritannien som har det idag, och vi vill i grunden inte se det på fler ställen. Men det här handlar om att vi gemensamt ska se till att Europa står starkt och att Sverige står starkt i Europa.
Vet ni vem som också är realist?
Du.
Precis. Och nu tänkte jag ta några radiominuter till att berätta om min favoritkonspirationsteori.
Då lutar vi oss tillbaka då.
Ja, verkligen. Och den är att Sverige, om det verkligen behövs, skulle kunna sätta ihop ett eget kärnvapen på en kvart.
Ja, vi har grejerna.
Eller hur? Ja. Vi hade ju ett eget kärnvapenprogram mellan 1945 och 1972.
Vi har lite av det kvar här någonstans. Det ligger grejer lite utspritt.
KTH i Stockholm.
Ågestaverket. Tänk om jag kanske fortsätter med det i hemlighet. Mm. Vem vet? Tankar?
Har du Intel? Alltså, för det är någonting ändå med att bolla upp en sån här lite järvteori.
Intuition.
Precis, ja. Det är intuition. Det känns som att någon chef kommer behöva gå in och klippa bort det här. Men hur som helst, jag ser vissa möjligheter för Sverige här. Särskilt om den här frågan följer samma mönster som till exempel partiernas åtgärder för att knäcka gängen. Alltså att det blir en kapprustning där partierna försöker överträffa varandra i förslag. Jag tror inte att det är jättelång tid kvar innan någon börjar fundera på att föreslå att vi bara bygger våra egna kärnvapen.
Han är inte ÖB uttalat sig om att Sverige skulle ha egna kärnvapen?
Exakt.
Något åt det hållet. Så att man har ju börjat glänta på den dörren att det, ska, det är liksom inte helt liksom börjar bli rumsrent ändå att kunna prata om det.
Ja, precis.
Vilket kanske inte har varit tidigare.
Nej, exakt. Det är bara jag som har gjort det. Jag har försökt nå Liberalerna.
Är det du som har liksom, låst upp här lite grann?
Antagligen, som vanligt.
Årets inspiratör när det gäller kärnvapen
i Sverige.
Jag
är en stor säkerhetspolitisk tänkare.
Ja, det är uppenbarligen är det.
Ja, och det här, jag tänkte på Liberalerna för att en sån här fråga skulle ju gå rakt in i partiets själ. Alltså de har ju velat gå med i NATO sedan 99, älskar EU, vill ha euron, vill att Sverige ska vara en internationell storspelare. Vad är då nästa grej? Och kanske räddningen för dem för att hamna över 4% Sverige.
Ja, de behöver ju verkligen en fråga där de kan profilera sig.
Ja, svenska kärnvapen.
Tror jag ändå att det kan finnas 4% som tycker att det skulle vara en bra idé.
Eller hur?
Det är inte omöjligt.
Tips.
Lite tips där.
Ja, det var de säkerhetspolitiska tankarna.
Det var jättebra minuter.
Den här veckan.
Ja, det uppskattar vi. Tack så mycket Moa Wallin.
Varsågod.
Programmet är ju inte slut för det. Det är bara segmentet som tog slut. Veckans fråga.
Ja, den kommer från Tore. Han skriver: inför en tuff höst med troligen många hårda ord och tuffa politikerdebatter tänker jag passa på att ställa en fråga om kända och kanske glömda stormiga kärlekar i politikersverige genom tiderna. Maffiga bråk genom tiderna fixade ni med den äran, så jag har höga förhoppningar. Har det till exempel hållits något bröllop i någon av riksdagens salar?
Vi bollar väl över till Lova här som kanske sitter på något svar. Hon har väl haft tid att grotta i det här.
Det har jag. Mm. Det har jag. Och jag har lagt lite tid på det här.
Mm. Det är väl ett perfekt ämne för det dig som det. Älskar det relationer.
Ja, och det kräver ju lite. För att då kanske man hittar ett par som var ett bra exempel. Och då måste man ju veta, är de fortfarande ihop? Och då måste man börja ta reda på det också. Så att det här är inte så enkelt gjort, vill jag bara säga.
Jobbigt mess att skicka, skulle
ja,
jag tycka.
Ja, men jag har gjort det.
Är
jag,
ni fortfarande?
Jag har skickat flera sådana faktiskt. Det har jag gjort.
Men det finns ju också internet.
Ja, fast där har ju de inte den senaste uppdateringen. Den kan jag ju inte lita på. Ifall jag kan ju inte lita gifta. På Google. Nej, ja, nej. Gifta. Ja, det kan man ju vara. Men man behöver inte vara ihop. Man behöver inte vara ett kärlekspar fast man är gift.
Ja, du
är
liberal du.
Ja.
Alltså inte partipolitiskt.
Nej. Ja, är det liberalt?
Nej, jag vet inte. Jag använde ordet fel.
Ja, kanske
kan man
lite.
Få göra ibland?
Ja.
Utan att få så mycket skit för det.
Nej. Ja. Nej, men jag tänkte ta tre exempel på kärlekspar i politiken. Det första innehåller i alla fall ganska mycket dramatik. För det går ju inte att frångå det där väldigt annorlunda pressmeddelandet som skickades ut i september 1998.
Nej, den är svår att skita i bara.
Vi är kära i varandra och vi har informerat statsministern och våra närmaste medarbetare. Undertecknare, skolminister Ylva Johansson och finansminister Erik Åsbrink. Bedömningen var ju att båda de två inte kunde sitta kvar i regeringen och Göran Persson valde att peta Ylva Johansson. De är fortfarande gifta och de har nyss firat Ylva Johanssons födelsedag.
Varför petar han henne? Är det för att någon måste vara hemma med barnen och då blir det naturligt tjejen?
Det kom ju den debatten förstås, men jag tror att han bedömde att Erik Åsbrink som var finansminister var en viktigare och mer svårersättlig post än skolministern. Jag tror det.
Och för att han är the breadwinner of the family.
Ja, lönemässigt hade de väl samma lön.
Ah, okay.
Eller arvode, ja. Mm-hmm. Och nu ska vi, tro det eller ej, gå till Västernorrland för att hitta ett väldigt uppmärksammat politiskt kärlekspar. Faktiskt över partigränserna. 2024 så avslöjades det att socialdemokraten Elina Backlund Arab hade en relation med Robert Thunfors.
Libanes.
Nej. Han var partiledare för...
Förlåt. Förlåt, börja om helt. Där.
Det är liksom Davids humör idag.
Det är inte
så liksom rubbad av...
Förlåt, börja om så ska jag bara vara tyst där borta.
2024 så avslöjades relationen mellan socialdemokraten Elina Backlund Arab och Robert Thunfors. Han var partiledare för Sjukvårdspartiet. Och det här ledde inledningsvis till väldigt stor turbulens. Elina Backlund Arab, numera bara Elina Arab, hon fick avgå från sin topppost som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland. Och Robert Thunfors, han blev politisk vilde. Mm. Men i juni förra året, då kom en uppföljande rapport från Fredrik Birging i Radio Västernorrland.
Årets mest omtalade kärlekspar i Västernorrland, de politiska motståndarna Elina Backlund Arab och Robert Thunfors, har fått sitt första gemensamma barn.
Ja, alltså, jag vill ju helst vara hemma och mysa på med min familj. Det har gått hyfsat bra tills igår natt, och då gick det inte så bra. Det var väl första natten där man hade dåligt med sömn då. Ja, han var ledsen och det var lite svårt med matning och ja, så att både jag och Elina hade inte många timmar sömn den natten och fick försöka hjälpas åt. Så att jag var bra mör på regionfullmäktige i år, kan jag säga.
För det var en liten arab som låg och skrek hela natten.
Ja.
Kan man ju säga. Du förstår vad jag menar.
Ja, en Thunfors arab då, möjligen.
Ja. Man kan också säga en liten Thunfors.
Ja.
Men man kan också säga en liten arab.
Det kan man. Och nu har de där två startat ett nytt parti, Norrlandspartiet.
Vilken kärlekssaga.
Ja, ja. Så att här var jag, hade jag i kontakt med de här båda igår för att se, är ni fortfarande ihop? Mm. Och det är de. Så att så måste man gå till botten med allting.
Någon behöver göra en film om dem.
Ja.
Vad ska jag leta det?
Jag vet inte, jag är inte bra på titlar. Har du något?
Jag ser att du är fast. Min kärlek till arab.
Ja, precis. Baby-araben.
Baby-araben. Baby-araben.
Tittarsuccé.
Va? Tittarsuccé. Jag bara spånar
nu på SVT Play.
På min lilla kant.
Västernorrlands västerarab.
Ja, det är dags för oss att söka filmstöd.
Ja. Ja. Jag tänkte göra en dokumentär om den här familjen. Det heter Babyaraben. Babyaraben är från Västernorrland.
Ja. Men det ligger ganska bra i munnen.
Babyaraben, mm. Varför gråter du?
Därför att jag var så rolig.
Ja, du är så nöjd med babyaraben.
Ja, ja. Ja, precis. Ja. Mm.
För det tredje då.
Jaha.
Ett power-couple i riksdagen. Det är ju Centerpartiets riksdagsledamot Mikael Larsson och Jonny Cato. Han satt också i riksdagen fram till nyligen. Nu är han stabschef åt partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist. Att två riksdagsledamöter gifter sig med varann, det tillhör ju verkligen inte vanligheterna. Men det gjorde paret Cato Larsson sommaren 2023 i Surteby kyrka i Västra Marks församling, där Mikael Larsson är kyrkofullmäktiges ordförande.
Oj. Han har många fina titlar, men han borde bli dubbad till riddare. Tack Moa. Tack. Den flyger över 70-talisternas huvud.
Nej! Ridda Cato!
Ifrån...
Mio min Mio!
Bra!
Ja.
Snyggt! Tyckte du var kul? Du gråter ju fortfarande. Ja, ja. Ditt baby är avskämt.
Ja, det är det fortfarande kanske mer åt det. Men okay. Det där var inte dåligt.
Nej.
Och
det är lite jobbigt för Lova att liksom prata idag för att hon avbryter exakt hela tiden. Men jag tycker att du kämpar på.
Ja, tack.
Ja.
Tack.
Förlåt,
jag bara, ska bara säga det här sista lilla. För i en debattartikel i Expressen i somras, då skrev Jonny Cato att han ibland har valt att säga min fru istället för min man. Bara för att slippa följdfrågor.
Han borde säga Mio.
Om det skulle hjälpa upp saken.
Ja, jag tänker det. Att det är
för
plats.
Han skriver hur svårt det är att bemöta den omedvetna homofobin i vardagen. Det är inget som retar mig så mycket som när heterosexuella säger det är ingen stor grej att vara homosexuell i Sverige idag. Alla får ju leva som de vill. För nej, alla får inte det. Inte fullt ut. Inte utan blickar, inte utan kommentarer, inte utan risk, skriver Jonny Cato.
Då har vi svarat då, Tore.
Ja, och druidsimmerman@sr.se är mailadressen om man vill skicka in sin fråga.
Jag tycker att man ska göra det om man har en fråga.
Mm.
Dra dig inte.
Nej.
Det är väldigt lätt. Du har säkert tillgång till en mobil, platta eller dator.
Alltså man kan också skriva ett handskrivet brev.
Ja.
Sveriges Radio 10510 Stockholm.
Ja, just det. Den sitter som rinnande vatten, för du har varit här ett tag.
Precis.
Ja.
Innan fick du in det också? Ja.
Fick in det.
Också som att du tror att Mio min Mio inte fanns på 70-talet.
Vi går raskt vidare. Vi tackar Tore. Och sen så säger vi tack så hemskt mycket till Moa Wallin och Lova Olsson.
Tack.
Tack. Det här humöret...
Mm.
Vad ska du göra av det?
Nej,
alltså vem
inte.
Kommer att liksom behöva ta smällen av att du inte är glad?
Den första jag stöter på här ute i korridoren antar jag.
Mm.
Jag går ju förbi Ekot-redaktionen.
Ja.
Det är väl där någonstans.
Kunde bara kanske gå in och ställa dig på nyhetsgolvet och vråla något?
Ja, precis. Vänstervridna jävla idiothelveten. Och sen så går jag vidare.
Ja, trevlig helg kanske och sen bara knallar vidare.
Ja, just det. Mm. Får det bli något sånt. Programmet producerades av Shukran Kavak.
Och spelades in den 20 februari 2026.